här känner jag jättemycket igen, men jag kan inte placera det.
Det är ju extremt deppigt. Eller vad tycker du? Jag ska bara fixa min slag.
Deppigt? Nej.
Vemodigt då?
Vad sa du?
Vemodigt.
Ja, vemodigt är det, men är inte deppigt. Alltså. Tycker det väldigt vackra harmonier.
Det här är faktiskt inte Stefan Nilsson. Det hade kunnat vara det. Vår kära vän som tyvärr gick bort. Utan det är Benny Andersson.
Är det det?
Mm. Och han skrev den här, okej, jag vet inte om han skrev det till sånger från andra våningen, Roy Anderssons film.
Ja, just det.
Eller om det bara användes därför att jag har ju ett extremt inaktuellt scoop på Benny Andersson.
Som är,
jag vet inte varför det här är så kul. Att Benny Andersson vann ju Guldbagge för bästa filmmusik för dokumentärfilmen om Palme.
Just det.
Den hette ju Palme. Och musiken är jättebra.
Mm.
Men jag vet ju att den gavs ut många år innan filmen gjordes.
Nej.
Får man verkligen vinna Guldbagge då?
Det är en väldigt bra fråga. Och du menar att den var helt alltså inget tillagt? Var det identiskt? Eller var det en nyinspelning till Palme? Ja, jo.
Spelar det någon roll? Det är ju
jo,
samma
men det
låt.
Tror jag nog att man får då.
Okej, okay, vi la till en bakgrundsbit som var jättemjuk till.
Jo,
nu men, är det en annan låt då? Eller?
Jo, men jag tror ändå att det egentligen inte spelar en roll. Det måste väl vara tillåtet att vinna för samma låt också. Det blev ju filmmusik.
Men då skrevs det ju inte. Alltså hela poängen med den här kategorin, det är ju att musiken väldigt väl tar hand om berättelsen.
Ja.
Och att bild och musik är samstämmigt och förstärker varandra. Men ifall den här låten då skulle man i så fall ge en superguldbagge till Maud Wikander som gjorde Palmefilmen. För att hon tvärtom då gjorde en hel dokumentärfilm som synkade till musiken då.
Ja, jag fattar. Jag förstår vad du menar. Nej, jag har aldrig tänkt på saken. Jag vet inte vad regelverket säger.
Det är inte så många som har tänkt på den saken. Och efter det här poddavsnittet kommer ingen tänka på den saken igen. Ever.
Skål för det.
Välkommen till den gyllene grenen, Christer Sturmark.
Tack så mycket. Fredag kväll och skål, vi ska smaka på champagnen såklart.
Medan du dricker så att det inte blir tyst kan jag säga att du ser väldigt välmående ut.
Detsamma, hörru du. Du har ju haft, eller vi har båda faktiskt haft en intensiv arbetsdag idag vid våra datorer. Du har skrivit, och du säger att du har kommit in i ett flow nu.
Ja, flow kanske för mycket åt dig, men... Jag är entusiastisk över hur jag ska inleda den här fjärde boken.
Mm.
För att nu har jag ju haft det här smekmånaden med det fjärde manuset som ännu inte har någon titel. Och det är planerad utgivning våren 2026.
Kan det inte heta det? Det fjärde manuset? Det är ganska roligt.
Ja, fast det är så många. Anne Holt har gjort det femte manuset. Och sådär,
ja, det har rätt.
Ja, det femte manuset heter jag nu.
Mm.
Nej, men det är en sak då att ha de här tre månaderna som jag har haft sen jag slutförde, kan man säga då, min tredje bok som ju kommer den 16 maj.
Mm.
Och då har jag ju bara gått runt på dagarna och tänkt och skrivit på dramaturgin.
Och läst en massa.
Och läst, precis. Och då är det så att min bok, det kommande fjärde manuset alltså, har ju varit i idévärlden, i Platons idévärld kan man säga.
Mm.
Och det är ju verkligen, tror jag, en metafysisk realitet som det här har svävat runt i. Som jag då har varit in och plockat saker ifrån och satt ihop i min egen inre idévärld. Men nu är ju det dags att the rubber ska hit the road.
Mm.
Det är väldigt bra uttryck. Varför finns det inget på svenska som är så? When the rubber hits the road.
Var kommer det ifrån, typ så här, om man bränner iväg med en bil när bildäcket... tar i marken igen efter att den har hoppat eller något sånt, eller motorcykeln eller något sånt. Kan det vara det?
Ja, det är verkligen det. Och det är också att fast nu måste vi ändå, nu, det måste få kontaktyta med verkligheten.
Ja,
nu måste det
landa
bli...
Landa helt enkelt.
Ja, precis. Och då är det ju en så himla kul att man då har, enligt mig själv då, en utvecklad berättelse. Jag är så nöjd över vändningarna. Jag älskar hur andra akten avslutas. Jag älskar den här relationen som hela egentligen manuset pulserar kring, vilket är en 8-årig flicka som försöker rädda sin mamma och en bokhandlare, en man som är 45 år gammal och som är en småtjuv. Mm. Akademiker men småtjuv. Och den utspelar sig i 1911. Men nu när man ska börja skriva det så är det bara så fruktansvärt hemskt att i ens huvud så är det en sån perfekt bok. Och när man skriver första manusutkastet så är det så dåligt.
Nej, nu är det jag menar inte
att det är dåligt i att jag lägger in händelserna på rätt plats, men all gestaltning när man skriver kräver minst 4, 5, 6, 7 stycken omknådningar innan det börjar likna en vettig gestaltning.
Men det är väl lite grann som skulptören som vet hur skulpturen ska se ut och den finns inne i stenblocket. Men det handlar om att skala bort den sten som inte ska vara en del av skulpturen. Och i början så är det en ganska kantig och inte så fin skulptur.
Och man undrar också, fanns den där inne ens?
Ja, precis. Det kan vara fråga. Det är en metafysisk fråga. Men om man tänker sig att det gör det så är det ju ändå så att i processen tills den är klar så kommer det ju vara en ganska kantig och inte särskilt fin skulptur ett tag fram tills den till slut är klar när man har tagit bort all sten som inte hör till skulpturen. Eller hur?
Ja.
Så det är ju en metaforisk liknelse som känns som att den skulle kunna stämma bra för en sån här process också.
Mm-mm.
Tänker jag.
Man måste verkligen stå ut med att det man gör är dåligt ganska länge.
Ja. Ja.
Ja, men det är verkligen så. Det är där som jag tror att många människor också, vad som gör att vissa pallar fortsätta skriva, det är att man orkar må dåligt när man ser på hur det ser ut. Mm. Och att man uthärdar det.
Mm.
Och att man ser de här myrutvecklingen sker gradvis och att man pallar uthärda.
Ja, precis. Jag undrar om det är samma sak för människor som skriver musik. Om det är så att liksom låten inte är så bra och så blir den bättre och bättre. Eller om det är så att man bara tjoff. Har den. Det är ju så att säga i någon mening, i en mening är det ju en enklare sak därför att det är en struktur som är, åtminstone om vi pratar populärmusik, som är ju harmoniskt relativt enkel. Man skulle kunna tänka sig att den kommer snabbt och är ganska färdig när den kommer som en slags, ja vad vet jag, jag har inte skrivit några låtar, men jo en i och för sig. Ja, du fattar vad jag menar. Eller om det inte är en liknelse som håller. Jag vet inte.
I don't know. Benny Andersson i alla fall. Hur känner du inför honom annars?
Du och jag ska ju faktiskt imorgon gå på 50 års hyllningskonsert till Benny Andersson.
Mm, och precis. Abba. Och för att hylla dem så har ju du och jag kommit överens om nu att vi ska klippa dig som Benny Andersson.
Det tror jag ikväll. Inte vi ska.
Det är ändå en väldigt signifikativ frisyr.
Jag försöker visualisera.
Han har en väldigt lång page så här.
Har han det nu? Ja, nu ser jag.
Han har ju haft det jämnt.
Okej, ja, men nu ser jag framför mig hur han ser ut. Ja, det kanske han har.
Och skägg, det är som en lång Gustav Vasa frisyr. Lite ja, längre
det
Gustav
kanske
Vasa.
Inte passar mig. Hans kollega Björn har också skägg, men inte samma frisyr. Nej, men det är ju alltså så nämligen att imorgon är det exakt 50 år sedan de vann med låten Waterloo i Eurovision Song Contest.
Mm.
Och därför så är det ju en massa artister som samlas på cirkus för att sjunga ABBA-låtar i andra versioner. Bland annat vår kära vän Isabella Lundgren ska ju vara med där. Ja. Så därför ska vi faktiskt se den konserten imorgon.
Jag tänker ju inte klappa med i Waterloo-låten såklart.
Nej, just det. För det är ju din gullis som ju förlorade där, Napoleon. Nej, det kan ju inte hylla.
Nej, det är eller klappa med, en det anledning. Inte. Men en annan anledning är också att jag tycker mig ana att Björn och Benny har valt sida när det gäller Wellington och Napoleon genom att döpa låten till Waterloo.
Ja.
Så som engelsmännen uttalade.
Mm.
Istället för Waterloo, som det egentligen heter. Så bara att de då uttalar Waterloo så som engelsmännen uttalade, det tycker jag är...
Kan inte det ha att göra med att själva Eurovision Song Contest skedde i Brighton i England?
Ja, okej. Så de kan egentligen kanske ha stått på Napoleons sida, men de ändrade uttalet.
Vi får väl fråga dem,
för det. De hade kunnat sjunga Waterloo.
Kanske, ja, det kanske hade låtit lite konstigt. Jag kan mejla Björn och fråga i alla fall om hur de tänkte kring detta.
Jag menar andra att du ska göra det.
Ja, jag ska göra det.
Annars så, vad heter det? Skriver jag till Kristina, vill jag säga, som man är ihop med. Och...
Nej, men det, apropå Benny, nej, men om jag ska vara seriös, jag tycker verkligen att Benny Andersson skriver otroligt vacker musik. Alltså Kristina från Duvemåla är något av... Några av de vackraste liksom, sångerna som jag vet i den genren. Jag tycker även att Chess har en del väldigt fina sånger. Nej, men jag tycker att han gjort ett bra grej.
Mm.
Och även då hans mera, vad ska man kalla det för, folkmusiksbetonade klassiska pianogrejer tycker jag är jättevackra.
De är jättefina. Jag förstår kanske inte helt det här med folkmusik och att man spelar lyra. Heter det lyra? Eller harpa? Din kompis Åsa, vad heter hon?
Nej, det är nyckelharpa.
Jag fattar inte det.
Nej, det är kanske ett lite för märkligt.
Det är så roligt när man, de gångerna som jag kanske har sett en sån konsert på tv med folkmusik.
Då har du bytt kanal.
Nej, men då har jag verkligen varit förundrad över att det kommer en låt och så klappar alla. Sen kommer samma låt igen.
Ja, men det är
klappar
som
alla. Det är sen som kommer samma låt igen.
Det är som att gå på ballett.
Det är som en sån konsert... Ballett. En sån folkmusikkonsert. Det är som samma låt om och om igen i en och en halv timme och sen är det slut.
Ja. Jag förstår.
Alltså du fortsätter det här, den här hatstormen som du vill rikta mot ballett. Ja, precis.
Ja, det är hopp i hopp och så är det hopp i hopp igen och så är det hopp i hopp. Ja, men alltså så där sa man ju när rock and roll kom, då sa man ju så här, ja men allting låter ju likadant
som man säger om folkmusik.
Va? Ja. Det tror jag. Jag tror att det där är väldigt, handlar om hur insatt man är i genren.
Man kanske förvisso har sagt så om alla saker och haft rätt i 9 fall av 10 också.
Så kan det i och för sig vara. Mm. Så kan det i och för sig vara. Men, nej, men det jag gillar med Benny är nog när han, Benny Anderssons musik, när han lånar för folkmusiken utan att göra ren folkmusik, utan faktiskt lånar in element i det som i Kristina från Duvemåla.
Mm.
Det tycker jag är jättevackert.
De borde använt det mer i marknadsföringen så att man inte blev avskräckt. Inte 100% folkmusik. Bara 15% folkmusik.
Har du sett den du vill måla?
Nej, för jag var typ 13 när den kom.
Mm.
Bodde i Småland. Gick inte åka därifrån. Men det var som gått... Ryssland på den tiden.
Den har gjort i flera omgångar sedan dess i och för sig. Men ja. Nej, men jag tog ju med mig Leo när han var typ 7 och såg den på cirkus. Men det gick inte. För att den är ju för tung alltså.
Jag tror inte det är att den är för tung. Han registrerade ju inte någon tunghet alls. Han var ju uttråkad ihjäl sig. Det är som att jag har tagit med dig på ballett liksom. Ska jag säga efteråt då? Nej men Christer, det blev lite för allvarligt liksom för honom. Han blev lite för rörd.
Nej, du har rätt. Men du, i alla fall, vi ska imorgon göra det. Och innan det ska vi gå och äta middag på någon mysrestaurang.
Ja, Sturehov hade fullt, så det blir inte det. Där ser du att man alltid måste kolla. Jag blir så nervsjuk blir jag varenda gång som du säger att vi ska gå ut och äta utan att boka bord. Vad tror du att det här är? Liksom Lessebo. Det är
så... Du menar att det går inte? Nej, jag förstår.
Jag måste hitta någonstans.
Ja, men vi kan konspirera om det senare ikväll lite grann vad vi ska välja.
Ja.
Jag ska ju föreläsa om artificiell intelligensens idéhistoria först.
Det blir så kul och jag ska vara med. Alltså inte du med, jag ska sitta och lyssna med dig.
Du får inte ställa några frågor för du blir generad.
Får jag inte det?
Nej, det får jag inte.
Alltså på allvar får jag inte det?
Nej, jag får inte. Därför att det är inte för dig jag föreläser. Det är ju faktiskt en grupp som
va?
Har... Du får tyst bara, sitta i ett
hörn. Andra råkar vara där.
Du bara råkar vara där.
Nej, det var inte så snällt sagt.
Nej, men det får du faktiskt inte. Nej, men det är ju
vad
för
ska du säga då?
Blivande opinionsbildare och kulturjournalister.
Blivande
och
interner.
Vad sa du?
Blivande interner.
Blivande interner. Nej, men jag tänkte prata lite grann om... Liksom, alla pratar ju om AI nu som om det var något helt nytt fenomen. Men jag tänkte liksom berätta lite grann om AI. Det går ju faktiskt tillbaka till Aristoteles. Aristoteles idé om att man skulle kunna formalisera tankeprocesserna. Du vet, Aristoteles syllogismer och sådär. Att givet att man har två premisser kan man dra en slutsats. Så följer en viss slutsats logiskt och sådär. Det där höll Aristoteles på med. Och,
ja, men ja.
Och sen det har ju gått igenom liksom idéhistorien ända sedan dess. Jag menar, ta Leibniz till exempel som ju hade en vansinnig idé om att han skulle skapa ett universellt språk, karaktäristika universalis kallade han det, som skulle vara liksom lika exakt som matematiken, fast det skulle inte handla om matematik utan om all möjlig kunskap som människor kan ha.
Mm.
Men att det skulle vara så formaliserat och så exakt så att man skulle kunna skapa mekaniska härledningsregler på samma sätt som inom matematiken. Du vet, ett matematiskt bevis kan du ju...
Wittgenstein försökte ju samma sak sen också.
Ah, sorry?
Det var ju det som Wittgenstein plockade upp.
Ja, men precis. Men inom matematiken kan man ju liksom härleda nya sanningar givet vissa sanningar. Och det ville han göra fast för all sorts kunskap. Och det kallade han för karakteristika universalis. Och det gick ju inte förstås. Men i visionen, det var ju en slags AI, nämligen att vi skulle kunna räkna fram ny kunskap.
Jag förstår det. Det var säkert jättekul att vara gift med Leibniz.
Säkert. Vem han hade ju ett annat livsprojekt också, och det var att skapa fred mellan protestanter och katoliker. Det gick inte heller så bra. Men det var också ett sånt där projekt.
Det säger ändå någonting om hans självförtroende. Alltid.
Jag vet.
Eller hur? Att han bara, ta det lugnt, jag fixar det här.
Jag vet. Ja, men det är så roligt. Det är faktiskt jätteroligt. Han höll på med det hela livet, så vitt jag förstått. Det var liksom en sån här ständigt pågående hobby.
Det var
ingen hobby.
Nöt att knäcka.
Nej, men en kul hobby ändå. Liksom.
Hobby? Det var förmodligen kall då. Vet du förresten, apropå, gud vad vi har ADHD båda två jättemycket nu, men vad heter det? Apropå nöt, vet du att Luthers pappa, eller mamma, en gång slog honom medvetslös för att han snodde en nöt?
Nej. Det borde socialtjänsten tagit hand om, tycker jag.
Sannoliken. Men du vet, Tyskland och exakt 1500-talet. Ingen bra kombo, liksom.
Ingen bra kombo.
Var kom Leibniz ifrån?
Åh, gud. Jag kan inte svara på det just nu på rak arm.
Låter ju ganska Österrike, Schweiz,
ja,
Tyskland.
Något sånt. Jag har inte det i huvudet, faktiskt. Men i alla fall, vad jag egentligen bara ville säga var att man måste förstå att artificiell intelligens har en historia. Liksom, och det är det som jag tror att inte så många kanske vet idag som bara pratar om ChatGPT-4. Liksom.
Precis. Och
jag tror att det är det som är AI.
Och att man förknippar AI bara med teknik.
Exakt. Nej, men exakt. Gottlob Frege var ju den som formaliserade logikens lagar.
Ursäkta, vem? Gottlob?
Frege.
Hette han Gottlob?
Ja.
Funderar ni på att döpa Leo ibland till Gottlob innan ni...
Nej, det gjorde vi inte.
Gottlob Stumark.
Och Boolsk algebra.
Ännu ett king's name.
Eller Charles Babbage och Ada Lovelace.
Ada,
ja, precis. Hon har ju namngett ett datorprogrammeringsspråk som heter Ada eller Ada då. Men de byggde ju faktiskt en mekanisk dator på 1800-talet som faktiskt fungerade och som hon utvecklade programspråk för och sådär.
Pentagons internsystem är döpt till Ada. Visste du det?
Nej. Mm. Det kan jag mycket väl tänka mig.
Lord Byron var väl hennes pappa, va?
Ja, just det. Mm. Ja, i alla fall. Och sen så förstås Alan Turing och allt sånt här som var den som började tala om AI i mer filosofiska termer. Det finns ganska mycket att säga.
Alltså, gud vad kul. Jätteroligt.
Men jag måste gå igenom mina anteckningar lite grann imorgon så att jag vet vad jag pratar om.
Ska du gå igenom också, eller ta upp den här judiska idén om en Gollum?
Nej, men inte Gollum. Det heter något annat. Det heter Golem.
Golem heter
det. Ja, just det. Gollum är ju från Sagan om ringen. Men Golem, och säkert i och för sig hänger de ihop så att säga. Men Golem är den judiska folktro-idén om att man skapar någonting som lever utifrån lera.
Precis.
Och det är ju, eller liksom Pinocchio-idén är ju också en golem.
Verkligen är det.
Förresten så var det ju lite kul. Jag har ju som en del av min arbetsdag idag gjort en podd med Lisbeth Sachs som är medicinsk antropolog. Fantastisk kvinna som ju har studerat främmande kulturer och folkslag runt om i världen under sitt mycket långa yrkesliv. Hon är 85 år gammal nu, tror jag, ungefär, Lisbeth. Och hon berättade ju bland annat om hon hade varit i någon by någonstans, det minns jag inte på rak arm var, men där folket egentligen menade att allting som händer kommer ifrån andar eller ginner eller väsen och sådär. Så att man bär ingen skuld till någonting. Man är aldrig själv orsak till någonting som händer. Vilket är en väldigt främmande, för ett västerländskt tänkande, väldigt främmande tanke. Där vi ju tvärtom tar på skuld för saker som vi gör.
Nej, vi gör ju inte det.
Hur menar du?
Jag menar att de som hon tog upp artikulerar någonting som vi gör omedvetet. Därför att vad jag alltid försöker att hamra in i huvudet på till exempel yngre människor omkring oss, det är att ifall någonting går fel i ditt liv, då börjar du alltid med vad brast jag för någonstans.
Mm.
Och det är det som är självreflektion.
Ja.
Det är det alla måste lära sina barn. Ifall någonting går fel, vad brast jag? Man börjar alltid med sig själv. Och sen när det är klart, då kan man börja prata om yttre omständigheter. Men det är det som jag tycker brister jämt, och det tror inte jag är någon fluga. Jag tror det är bara en mänsklig mekanism att man hela tiden säger, det var inte mitt fel. Det var de här omständigheterna.
Ja, men då förstår jag vad du menar. Nej, men jag håller ju verkligen med dig om att vi brister i det. Men det finns ändå en, så att säga, föreställning om att man kan vara orsak eller bära skuld. Medan hon menade att i deras kultur så finns inte ens den föreställningen.
Mm.
Så hon talade just om den speciella by som hon bodde i. Och där det var kvinnorna hon var med, för att män och kvinnor blandades överhuvudtaget inte. Och de kunde inte känna skuld helt enkelt.
Nej.
Om någonting gick snett eller någon ramlade och slog sig för att de hade glömt någonting framme som de snubblade på, så fanns det alltid en mening med det. Det var liksom någon djinn eller något, eller gud eller whatever som orsakade.
Ja, och det är ju såklart längre ut på den skalan. Men jag menar bara att det är samma skala.
Jag förstår,
vi har psykologiserat det beteendet.
Ja.
Vi pekar hela tiden bort ifrån oss själva, konstant.
Och det är ju en brist, så att säga, då, i vår kultur.
Ja, men det är nog samma egentligen evolutionära mekanism eller impuls som det kommer ifrån. Att man vill bevara sig själv eller sätta en vägg mellan sig själv och att känna obehag.
Mm.
För det är väldigt obehagligt att axla att någonting inte gick bra. Det är ett obehag som uppstår i kroppen då. Och vi är grundprogrammerade till att känna njutning istället. Och inte det där andra. Mm. Det märkliga är ju bara då, och det är så himla konstigt med evolutionen, att när vi då växer som människor, eller som jag som Jungian skulle säga, blir mer av dem vi redan är, så är det snarare genom att gå igenom det här obehaget. Och inte, vi blir inte mer av oss genom att dras till njutning och bara sitta och äta chips.
Nej, verkligen inte.
Det är så konstigt att det är så.
Mm.
Jag fattar inte, för det här är liksom på något vis också, förlåt ifall jag rusar 100 steg framåt nu, men det här är ju det här som på något vis gör att man landar också i lidandets mysterium.
Hur menar du då?
Jo, men ifall man antar att ingen utveckling, ingen grundläggande viktig utveckling i ens liv kan åstadkommas utan lite eller mycket lidande, då säger det någonting väldigt märkligt också om den mänskliga konstitutionen. Varför skulle det inte kunna vara tvärtom? Varför skulle vi inte kunna nå lite eller mycket nödvändig utveckling genom bara njutning istället?
Mm.
Men det är tyvärr så att det är en del av verklighetens infrastruktur, att så fort du har tagit de här viktiga kliven med dig själv, då har det varit genom att du har också känt obehag.
Mm. Men det finns väl en föreställning om att lidande stärker eller liksom utvecklar. Det tycker jag är en del av vår västerländska kultur.
Ja, det är ju tack vare kristendomen då, och Nietzsche dessutom.
Eller en del också, tänker jag, terapeutiska traditioner.
Ja, säkert. Men jag tror att de har fått sitt idématerial från det kristna och från Nietzsche. Mm. Men det är ju också för att, jag menar liksom inte att, jag menar inte såklart att det här först och främst uppstod tack vare kristendomen. Jag tror att det här är det är bara så som verkligheten är konstituerad. Och det är det som sen då kristendomen snarare artikulerade för människor. Det är en helt annan sak.
Och Nietzsche då?
Och Nietzsche, precis, vilket är kul eftersom Nietzsche hatade kristendomen.
Ja, han var ingen
kristendomsvän direkt. Slavmoralen, som man kallar den för.
Ja, men precis.
Men jag menar bara att det är så märkligt att ifall vi då antar den här grundidén att man utvecklas tack vare eller på grund av smärta, då är det märkligt att vi så mycket skyr smärta. Då borde vi väl snarare mer rusa mot den på olika sätt. Eller omfamna den på ett annat sätt. Men det här är ju, när du och jag pratade om, vad heter det, altruism till exempel. Och hur, även där är det inbyggt att man ska se till så att människor lider så lite som möjligt.
Mm.
Lidandet är så komplext, för att du brukar ofta använda det altruistiska som en motvikt till ett moralsystem som inte...
Ja, du menar utilitaristiska,
förlåt,
tror jag.
Förlåt, tack.
Altruismen är ju att liksom hjälpa gott till, så att säga. Ja. Ja, att göra någonting utan egen vinning.
Just det.
Men du menar utilitarism, ja, just det, att den moralfilosofiska idén om att maximera lyckan eller minimera lidandet, finns lite olika versioner av det där.
Det där, vad säger du om det?
Fast jag tror att det beror på, jag menar, jag tycker det är ju i grunden, minimal lidande tycker jag är en bra grundprincip, men då menar jag kanske inte sånt lidande som man växer av, utan lidande i termer av sjukdom och död och eller smärta, alltså fysisk smärta. Den typen av lidande tycker jag att man, att liksom civilisationen ska försöka minimera. Mm. Det kommer ju aldrig gå till fullo, såklart.
Och det låter ju verkligen sunt. Mm. Sannoligen.
Men jag, däremot så kan jag ju känna igen från mitt eget liv, så att säga, att när ens förutsättningar yrkesmässigt eller vad som helst förändras drastiskt, så kan det vara väldigt utvecklande, även om det är skitjobbigt. Så att den formen utav, så att säga, osäkerhet eller otrygghet kan ju kasta en in i en kreativ process, eller att det faktiskt händer någonting positivt.
Ja, precis, bara du hittar då rätt kanal för att ge uttryck för din frustration också. För att många skulle ju, som när du berättade om att du höll jättemånga tal förr i tiden, eller du åkte runt som föreläsare.
Ja, just det, under IT-åren. Ja, men det är ju ett sånt exempel där det ändrades väldigt snabbt för mig.
Mm.
Att jag, när jag var, under den så kallade IT-bubblans tid, i slutet av 90-talet, så var jag ju en väldigt anlitad föredragshållare och fick väldigt bra betalt för det, ärligt talat. Och sen så sprack IT-bubblan och det var bara totalt noll, så att säga. Ingen efterfrågan alls. Mm. Och plötsligt från att ha haft liksom flera föredrag i veckan. Så att det blev så här, oh shit, liksom, vad ska jag nu prata om när jag föreläser? För jag älskar ju att föreläsa, jag tycker det är väldigt kul. Så då fick jag ju liksom återuppfinna mig själv som föreläsare i alla fall. Mm. Sen, det är ju förstås bara en liten aspekt av mig. Men just den aspekten fick jag återuppfinna. Mm. Och det gjorde jag.
Mm-mm.
Men det var en kreativ process, liksom. Jag satte mig verkligen ner och skapade ett par nya föreläsningskoncept, kan man säga.
Mm.
Eller flera. Ja. Så det är ju ett exempel på när det skakar till och att det kan bli en kreativ process.
Ja, så länge som man fortsätter att röra sig. Man måste agera. Man kan inte bli apatisk. Allt
har du varit i en sån punkt när liksom allting har kastats om? Jag menar, det är liksom i ditt kreativa skapande process. Du bara skrattar.
Du är så rolig.
Nej.
Tänk första gången som du sa till mig. Alltså du säger ju till mig kanske minst en gång om dagen. Du bara skrattar.
Ja,
säger du till mig.
Ja, men det gör
jag inte. Jag skulle så gärna vilja ha på film. Första gången som du sa till mig. Du bara skrattar. Ja. Det måste ju varit typ dag två med dig. Säkert. Jag har aldrig sagt så till dig.
Du och så dansar du runt så här också. Det kommer jag ihåg att jag tänkte på precis när jag träffade dig första gången. Att du står i köket där och så dansar du runt med sådana märkliga handrörelser. Väldigt, väldigt roligt.
Sluta!
Hörru, du, ska vi spela schack förresten idag?
Det är också kul.
Jag har haft lite flyt här de senaste dagarna. Alltså nu behöver du komma med i matchen.
Alltså sluta, vi var så himla kära och glada nyss och sen så måste du dra in det här ovädret.
Vi ska vara ärliga och säga att igår spelade vi ju helt oavgjort faktiskt i våra blixtpartier.
Mm.
Men dagen innan så var det totalseger för mig.
Okej, jag har tänkt lite grann nu på din fråga.
Ja.
Det är ett konstigt avsnitt idag, men det är kul.
Det gör inget.
Nej.
Det får vara knasigt.
Okej. Du har hela tiden tagit yttervärlden by the throat, kan jag känna. Eller se. Att du bara, nu jävlar gör jag så här. Mm. Nu gör vi så här. När du var en mattenörd så bara förstod du att fast någon gång så ville jag ändå ha en tjej. Och då visste inte du att du om 60 år senare, skojar, inte så lång tid.
Nej.
Att du skulle träffa någon som hade uppskattat att du var bara en mattenörd. För jag var ju rätt för den du var som 11-åring. Kanske, nu vill inte jag vara upp med en 11-åring. Men den som du var som 11-åring. Men sen så behövde du nyuppfinna dig för att...
Det var ett av gymnasiet faktiskt, som jag insåg det.
Ja.
I ettan var jag så här, bara för att jag ska få fortsätta, men jag bara säger, i ettan var jag supernörd.
Mm.
I tvåan så hade jag iklätt med en ny persona under den sommaren där, mellan ettan och tvåan.
Ja.
Där jag växlade spår. Och det var just för att jag kände, så här går ju inte. Jag kan inte vara en liksom programmerings- och mattenörd med allt vad det innebär. Det kan liksom inte vara den persona som syns utåt.
Nej.
Jag var ju fortfarande superintresserad av sånt inuti, men jag var tvungen att återuppfinna mig själv för att liksom komma med i matchen.
Ja, fast man kanske skulle säga att du var tvungen att låta en annan sida kliva fram i dig.
Mm.
Därför att jag måste ju säga att den personan som du inom citationstecken uppfann,
mm,
jag kan ju verkligen se hur den teatraliska personan,
ja,
kommer från dig. Det är inte en uppfinning som,
nej,
är.
Nej,
det är just verkligen du också. Men det var ju snarare så att du behövde vikta matematiknörden, ja, mot en mer extrovert,
jo, men det är nog sant,
person hos dig.
Det var då jag startade mitt rockband och sådär.
Ja, mm, precis. Jag tycker ju, jag blev ju kär i mattenöden i dig. Du förstår det?
Ja, ja.
Sen så tycker jag att det där... Det
jag
där
återvänder ju till den senare.
Ja. Mm. Och den där teatraliska grejen som du har med Bowie-grejen och allt det där.
Mm.
Det är liksom sprinkle on the top för mig. Men den jag älskar är ju den du var som ung.
Hur gammal är man när man går i ettan gymnasiet?
15-16.
Ja. Jag återvände ju till nörden när jag var 22 och började plugga teoretisk datavetenskap och matte. Men åren emellan där så var jag inte så mycket mattenörd.
Nej.
Då var det nattklubbsliv istället. Och musik. Men tillbaka till min fråga, du har inte svarat på den.
Ja, just det. Det här med att du alltid tagit verkligheten by the throat.
Mm.
Jag har alltid varit exakt samma hela tiden. Fast mer eller mindre utav den. Och sen har jag bara väntat och väntat på att den pusselbiten som jag är ska hitta in i verkligheten.
Mm.
Och jag minns att jag skrev på Facebook när min första bok kom ut.
Mm.
Så skrev jag ner Alexandre Desplats Oscars tal. Mm-hmm. Och han är ju en av mina filmmusikgurus. Mm, jag älskar honom. Mm, mm. Han har gjort till King's Speech och Budapest Hotel.
Mm.
Han är så bra.
Budapest Hotel som bygger på Stefan Zweig, va?
Ja, just det. Eller nej.
Nej.
Jag tror att han är med som en karaktär, men jag vet inte om han skrev en bok som heter okay. Det. Men han är med som en karaktär i den filmen.
Okay.
Wes Andersons film i alla fall.
Just det.
Gud, jag inte gillar Wes Anderson, men den filmen är jättebra ju. Mm. I alla fall, Alexandre Desplat höll ett Oscarstal när han vann filmmusiken för faktiskt Budapest Hotel. Och i det talet, jag ska svara på din fråga, men det här är en lång rundgång,
mm,
så höll han upp Oscar till sin fru som satt i publiken,
mm,
och sa att den här Oscar går till dig. Därför att efter jag träffade dig så började allt hända för mig.
Mm.
Och det var verkligen, han formulerade också det här med att när man träffar den stora, stora kärleken som man ska leva med, efter det, när du är redo för det, då ramlar allt annat som du också ska uppleva livet över en.
Mm.
Och så var det ju för mig. Jag har alltid varit jag och väntat och väntat. Och sen så träffade jag dig. Och sen hände allt efter det. Allt hände efter det. Allt som jag alltid har väntat på ska hända, hände.
Ja, du kom ju igång med författarskapet och sådär. Och det är ju...
Ja. Kom igång. Ja, jag blev ju... Norstedts tog mig ju. Mm. Så det var ju bra.
Mm.
Och nu kommer de aldrig bli av med mig, tyvärr.
Vilket jag ju inte hade ett skit med att göra. Vilket tråkigt nog en del människor tror, eftersom jag också är i förlagsbranschen.
Ja.
Men jag är ju en helt annan del av förlagsbranschen. Så att, ja.
Det gick, och det får jag ta upp det med Gunilla? Att folk trodde det med... Eller är det någonting som du inte vill?
Nej, ja, visst. Jag vet inte exakt vad du tänker på, men... Ja, ja, visst får du det.
För att det var någon som sa till oss... var det Christer som fixade att du fick förlagskontrakt?
Ja, men precis.
Ja, det bara, nej.
Nej.
Det var att jag skickade in som alla andra.
Men det var ingen som visste om vår relation då.
Nej, jag vet. Men det roliga var ju att folk sa så till dig om Gunilla också.
Du menar när hon gjorde Mamma Mia huvudrollen?
Ja.
Just det, för att jag jobbade med Björn, ja, precis.
Mm.
Och det är till och med så att jag vet ju... Jag hade ju precis träffat Gunilla då, och som alltså är mamma till min son. Och... jag vet ju att Björn höll på med uttagningarna till den rollen.
Mm.
Och jag undvek att ens tala om för honom att jag visste vem hon var. Just för att det skulle ju lika gärna kunna påverka negativt. Det skulle ju kunna vara att han tänker så här,
verkligen.
Oj, jag jobbar ju med Christer. Då kan jag inte anställa hans tjej i den här provet. Så jag vågade ju inte yppa det. Så de hade ju ingen aning om det.
Mm.
Men... Och i hennes fall i och för sig ganska självklart att det gick på egna meriter, för hon har ju bara hållit på med sånt hela sitt liv, så det var inte så konstigt att hon fick den överrollen. Men det var verkligen ren slump att jag också kände Björn. Så att,
ja. Ja, men folk kan, de som inte var så insatta, för att Lilla hade ju haft karriär mest i London, så hon var inte känd i Sverige. Så
ja, det var ju borta i 6 år, ja, precis. Ja, men det är helt sant. Nej, men det är ju en väldigt ytlig analys när man tror det, och i vårt fall då, liksom, bara för att jag råkar vara i förlagsbranschen, så skulle jag liksom ha en jävla bakdörr till Norstedt, som ju är min konkurrent, för fan.
Och ni ger inte ut skönlitteratur.
Nej, vi gör ju ingen skönlitteratur alls, men vi är ju konkurrent med Norstedt när det gäller facklitteratur, för de gör ju både och.
Mm.
Men jag menar, det är ju helt orimligt. Ja, strunt samma, men det är klart att folk tänker gärna så.
Mm.
Vilket är ganska ogint.
Mm.
Tycker jag.
Ja, jag vet inte.
Men,
I give them a slack. Det är, vad var det Jung sa? Det är lätt att döma för att det är svårt att tänka.
Ja, just det. Eller som Groucho Marx sa, blanda inte in fakta i det här, det blir så rörigt då. Det är också
är det sånt som du vill säga till Jonna Bornemark ibland?
Ja.
Är det så?
Nu ska vi inte dra in Jonna Bornemark i det här.
Är det inte det? Är det inte så?
Vi har varit i samma paneldiskussioner någon gång, vill jag minnas. Men okay, det gick inte så bra. Ska du inte berätta? Alltså, det var ju för roligt. Ditt skämt som du drog för mig igår. När jag sa till dig så här, har du hört talas om den spanska konstnären Salvador Dalí? Mm. Vad svarade du då?
Nej, men det var...
Nej, hur var det?
För jag måste säga, Fredrik Wikingsson la ut här på Twitter. Jaha, okay. Och det är väldigt kul.
Ja, men du måste... Jag skulle säga till dig, har du hört talas om den spanska konstnären Salvador Dalí? Och då säger du...
Ja, det rinner en klocka.
Det är så jävla dåligt. Så att det är kul.
Det är väldigt kul. Vet du vad som är däremot väldigt kul?
Mm.
Det är att du och jag och John Sjögren ska få en egen talkshow på SVT och ta över efter Carina Bergfeldt.
You wish. Okay.
Det är så här minst sannolika som någonsin skulle hända. Det är att den gyllene grenen flyttar in hem till SVT, eller så. Men det har varit kul. Varför har inte vi en talkshow?
John Sjögren är alltså den mannen som skrev boken om tolken.
Precis.
Och som driver Signumpodden också.
Ja.
Katolska Signumpodden.
Precis.
Där du var gäst för någon vecka sedan.
Ja, och jag ska bara säga att det är ju inte så att de bara pratar om katoliker där, såklart.
Nej,
eller att man okay. Eller att man måste vara katolik för att vara med. Utan det är ju...
De släpper in vad som helst. Uppenbarligen. Men nej, skämt åsido. Jag har inte fått någon inbjudan ännu. Jag väntar fortfarande på den.
Varför har inte du varit med i den?
Ja,
är det för att de bara inte orkar med dig?
Det är helt obegripligt.
Vilket är ganska faktiskt förståeligt egentligen då.
De kanske inte ens skulle släppa in Leibniz, vad vet jag. Nej, men du. Ja, men John Sjögren ska prata i vår... Han ska ju gästa vår podd också för att prata om någon... Du har ju snöat in på någon katolik som du ville prata om.
Ja,
jag har glömt vad han hette.
Alltså,
Humboldt, eller vad var det?
The kick-ass name ever.
Ja, förra.
Hans Urs von Balthasar.
Hans Urs von Balthasar.
Knurra.
Vi ska ju få middag snart.
Men det har låtit 2 gånger jättehögt. Du måste...
Vi ska äta oxfilé. Och ett jättegott rött vin.
Som du måste öppna så fort som vi går upp härifrån.
Mm, nu får vi nog skynda på här lite, för det vill jag göra nu.
Är det så?
Mm. Nej, men
du vill inte ge dig in i något jävla träsk om Hans Urs von Balthasar.
Jag vill höra om Balthasar. Vad är det? Jag kommer ihåg professor Balthasar.
Det är han faktiskt.
Balthasar.
Vad kul att du också känner till honom. Kanske du kan berätta lite också.
Tecknat barnprogram från min ungdom, från min barndom. Du är för ung för att ha sett professor Balthasar på TV.
Ja, ursäkta.
Men det har jag gjort, förstår du. En tecknad professor som uppfann massa maskiner.
Det fanns TV då. Det är fan otroligt.
Okej, vad är det nu med den här urfan Balthasar?
Vi ska ge er en liten bara trailer in till vårt samtal som vi ska ha med John Sjögren.
Mm.
Konstig betoning där på med.
Heter inte med.
Det heter med och det heter kedja och inte kedja.
Nej.
John Sjögren
för mycket i Småland. Ja.
Kom i alla fall att ansluta sig. Vi vet inte än. Vi hoppas ju på fysiskt.
Ja,
eller hur?
Sure. Ja. Eller digitalt. Vi får se hur vi löser det.
Mm. För att vad som gör mig intresserad av Hans, och jag tror att du kommer gilla det här också, eller det kanske är att ta i, men jag tror att du kommer bli intresserad i alla fall.
Mm.
Det har ju att göra, och jag Ja, vet du vad? Det här samtalet om Baltasar som jag och du och Jan ska ha kommer jag använda som en trampolin till att ställa nya sorters frågor till dig. Därför att jag har en fördom om dig, inser jag nu, som har att göra med att jag tror att du uppskattar skolastiken. Jag ser på dig som en Aristoteles son som gillar logik, att om A betyder B så betyder C, lalala. Och att det är på något vis det som är det främsta, den främsta metoden du använder dig av för att ta dig an livet och världen. Och det är exakt det här som Baltasar sa nej till. Han ville få kyrkan att vad sa du?
Var han en flummis alltså?
Alltså jag orkar inte. Det är så,
jag antar mig att du skulle komma dragandes
med någon
new age flummis här. Okej, låt höra. Von Baltasar flummis. Ja. Okej, vad sa han då? Dra inte in fakta, alltså, sa han. Det blir så rörigt då, eller vadå?
Just det han sa. John Bornemark är min favoritfilosof, så sa han.
Fakta överskattat, sa han. Ja. Nej, skämt åsido. Ja, okej, när levde karln?
Han föddes kanske 1905 eller 1906. Och vad heter det? I då
Schweiz. 1900-talet alltså.
Ja.
Var en jesuit?
Tills han gick ur faktiskt. För han lämnade jesuitorden. För att de tyckte att han hade blivit för mycket av en flummis.
Ja, du ser. Jag var på rätt spår alltså. Okej.
Okay. Ja. Nej, men kort. Jan får berätta mer. Men vad som jag tycker är fascinerande med honom, det är att han sa att kyrkan måste återvända till mystikerna. Den kontemplativa traditionen är allt. Det är grundvallarna som katolicismen borde förstå att de har. Skolastiken fördärvade kyrkan. Thomas av Aquino är inte toppen. Thomas av Aquino var den här 1200-tals, sena 1200-tals, som dominikanorden, högintellektuella personen.
Som tog in Aristoteles.
Som tog, ja, förfinade kanske då. Ja, okay. Han fanns ju redan tidigare. Och då liksom gjorde det här fördärvet med katolska kyrkan då ni helt enkelt, nej förlåt, då katolska kyrkan blev Kristus Sturmark helt enkelt. Att allt ska kategoriseras in i detalj, och kan man bara plocka isär helheten till delarna, då fattar man också helheten. Istället för att förstå att man förlorar någonting också när man plockar isär helheten.
Kanske.
Nu får du, kan man muta på någon knapp? Finns det någon mute-knapp? Så att, och det finns ju fler vettiga människor enligt min mening som har sagt det här om katolska kyrkan, att om inte kyrkan återvänder till sina kontemplativa rötter eller till mystikerna, då kommer kyrkan inte överleva. Och det är inte bara så att kyrkan ska överleva för att överlevnadens skull, utan det är för att det är där som, det är där som hjärtat ligger helt enkelt, i tron, menar de. Annars kan man ju bli programmerare. Alltså Thomas av Aquino hade ju varit en ypperlig programmerare. Och Baltasar återvänder till estetiken istället, till skönheten, och att skönheten i sig hade ett sanningsanspråk på verkligheten. En kort sak är att han blev bästis med en kvinna som hette Ariane, jag minns inte vad hon heter nu, John får berätta om henne. Och hon var ju verkligen en mystiker. Jag vet att hon gifte sig med en annan man, så det var inte så att de hade en relation. Och Hans Urs von Baltasar lämnade alltså jesuitorden för att de tyckte att han blev för kontroversiell, och han stod inte ut med dem heller. Han tyckte att de var jätteanala. Och när då Johannes Paulus den äldre blir påve 1978, som jag lärde mig nyss, för jag trodde att han blev det på 60-talet redan, jättepinsamt. När Johannes Paulus då blir påve, då har alltså Hans Urs von Baltasar lämnat ordenslivet och lever det lilla stilla livet. Och han är inte ens dessutom en examinerad akademiker. Alltså han är inte professor inom någonting. Då hör Johannes Paulus av sig till Baltasar och säger, jag vill att du blir kardinal. Vilket är otroligt. Och hela världen i katolska kyrkan då, i alla fall på toppen av hierarkin, säger va? Vadå han? Han är ju den som blev...
Han är ju flummisen. De sa det. Ja, jag tror de sa det.
Va? Im ist en flummis. Vad är det de sa?
Man kan ju inte göra flummis till kardinal. Man måste få lite ordning på kardinalerna faktiskt.
Eine Flummo. i hela världen på olika språk.
Vad är det, varför är du så förtjust i flummisen?
Nej, men nu ska jag ju berätta klart här.
Får jag inte fråga någonting? Okej, kör.
Jo, men jag måste ju slutföra bara.
Okej, slut.
När han då får veta att han ska bli kardinal, då så säger han nej jättelänge, för att det är ju bara så en sann ledare gör. Inte på så här Göran Persson fejkat sätt.
Säger nej
sätt.
Menar jag.
Exakt, utan en sann ledare säger nej och menar nej. Har ni inte sett Gladiator, så se den ikväll med någon ni gillar eller ogillar. Ja, så han säger nej jättelänge och sen så då till slut säger han ja. Och han ska ju då bli kardinal i Rom och 2 dagar innan så dör han. Så att ibland så pratar man om Hans Urs von Balthasar på ett felaktigt sätt och säger att han var kardinal. Men han blev ju aldrig det.
Det kanske var andra kardinaler som inte ville ha in en flummis. Så att de liksom, ja, löste det. Eller? Det är väl ganska känt att Vatikanen har en del maffiametoder.
Ja, ah, just det. Det kanske ska du läsa Åsa Wikfors bok om det här med konspirationsteorier och fakta.
Nej, kom igen. Vatikanska banken har ju, det har ju varit jättemycket skumraskaffärer kring deras
skumraskaffärer,
finanser.
Ja.
Jo, men
ja, men de kanske inte har dödat folk eller? För att de inte ska bli kardinaler. För att nu är du på Dan Brown-nivå. Det är önsketänkt från din sida.
Okej. Vad är det som lockar dig med den här killen då?
Jag skulle gärna prata om det, men jag tror nog att vi ska göra det ihop med John. För att jag är lite för tramsig nu. Mest på grund av dig, faktiskt. För att jag känner inte att jag kan inte...
Ein flummis! Skål!
Skål, älskling.
Men okej. Okay. Hans, vad heter han? Hans Ur von Balthasar.
Urs.
Urs von Balthasar. Hur gammal blev han?
Jag ska ta det här röstläget. Du ska lura alla att du bryr dig ett skit om hur gammal han blev.
Jag menar bara, var han ung eller var han gammal när han dog? Ja, men jag
okej, nej, men jag berättade ju att han var född 1905 och Johannes Paulus blev påve 1978.
Ja, just det, då kan jag räkna ut att...
Han var ju inte ung, han var inte purung i alla fall. Nej. Men jag, på allvar, det här ska bli jättekul att vi använder John, stackars arma människa. Vi kommer använda inte bara Hans Urs von Balthasar som en trampolin till att mucka med varandra om det här. Vi kommer även använda John som en trampolin till att mucka om detta med varandra.
John kan vara sån här krockkudde.
Ja, krockkudde är nog bra, precis. Att då han får gå in och säga så här, nu får inte Christer prata på en stund. Hur känner du när Christer sa det han sa?
Vi borde ju faktiskt kolla om inte John kan komma hit. Vi har ju en mic till, så vi kan ju ha en gäst. Och så kan vi ha ett samtal här.
Vi kan dricka vin samtidigt.
Ja, absolut.
Så trevligt.
Nattvardsvin kanske.
Alltså när jag sa till dig idag, det är ju bra om vi är roliga ibland i podden. Då känner jag att det gick...
Du sa att vi fick tramsa lite idag. Jag tog dig på orden faktiskt.
Du tog mig sannoliken på orden. Varför har jag Sven Bertil Taubes ansikte på min mobil? Kolla.
Ja. Men du vet att den svenska kardinalen Anders Arborelius, som både du och jag har träffat en del...
Jag har varit på retreat för honom till och med.
Ja, precis. Och jag har varit i panelsamtal med honom. Ja, jag har varit. Nej, men han är ju en av favorittipparna att bli påve efter Franciscus.
Men det är väl bara för att svenskar älskar att vara bäst på någonting, och det räcker att bara någon i utkanten av katolska kyrkan har sagt att han är toppen, så bara blåser man upp det som ett att han kan bli påve.
Ja, men han var tydligen på någon lista, internationell lista över liksom högst tippade efterträdarna.
Jag hoppas att det låter jättebra faktiskt. Han vill ju verkligen inte bli påve, och det låter som ett bra tecken också. Det ville ju inte Franciscus heller.
Men vad fan blev han det för?
Därför att kanske är det så att hans vilja inte alltid är den viktigaste. Kanske är det det som han kärlek handlar om. Det vill säga att jag vill inte det här, men det är... min kärlek till det här andra är så pass stor så att jag ändå offrar mig.
Mm.
Har du hört talas om något sånt? Eller kan
ja, så fast det är ju en ganska... Jag håller med om att det teoretiskt sett kan vara så. Det kan ju också vara någonting man säger.
Alltså, det är det jag menar med Göran Persson. Det får inte bli Göran Persson.
Men det finns
de som... Men jag är ju inte så pass cynisk så jag tror att alla har varit Göran Persson.
Nej.
Jag tror verkligen inte det. Det är så himla fint.
Ja, men jag håller med dig. Om det är på riktigt och äkta så är det ju verkligen det.
Ja.
Jag stömmer ju dock på att när Anders Arborelius blev kardinal skrev svenska journalister att Sverige har fått sin första kardinal. Mm. Och det har vi ju inte, utan det är så att Vatikanen har fått sin första svenska kardinal.
Ska du bestämma vad Sverige är för någonting?
Sverige.
Vad är Sverige enligt dig då?
Ja, det är framförallt inte en katolsk lydstat.
Det är det inte, nej.
Nej.
Lydstat! Kan vi bara pausa och observera? Lydstat.
Under Vatikanen.
För gud vad Sverige lyder under Vatikanen. Nej. Med konstitution och valuta och juridik och allt sånt där. Vilken lydstat vi är. Armé också.
I meant it metaphorically. Men det är ju därför jag säger att Sverige har inte fått en kardinal, utan det är Vatikanen som har fått en kardinal som är svensk.
Mm. Det var visserligen en bra poäng, jag erkänner.
Ja, men lite grann. Men det svenska journalister har alltid slarvat i sin relation till Vatikanen. Och
slarvat?
Nu kommer jag inte ihåg detaljerna, men det var ju också någonting man sa så här, att nu har Sverige fått sitt andra helgon. Och det är inte sant, för vi har ju haft flera andra helgon, fast inte i katolska kyrkan, utan i sådana här ortodoxa, inte vet jag, europeiska ortodoxa. Jag är säker i den meningen att jag vet att det finns andra svenska helgon i de traditionerna, men jag kan inte säga vad de heter, så det kommer jag inte ihåg. Men det är som att i Sverige räknar man bara de katolska helgonen.
De är så förvirrade, medierapporteringen kring allt som inte har med Svenska kyrkan att göra, så att jag give them a slack. Men jag älskar att du drar en lans ändå för det här med att det ska vara rätt ska vara rätt med helgon.
Ja, exakt. Mm. Någon jäkla ordning får ju vara även på helgonen. Ja.
Vet du att vår kompis Dominik i katolska kyrkan vid Kungsträdgården, han var ju i nyheterna för några år sedan, för att då hade man ju snott en arm från en relikarm hade man ju snott.
Nej.
Tjuvarna hade gjort inbrott och snott the bones.
Men jag i minns, Sverige?
Ja.
Var finns den reliken då?
Den är ju fortfarande stulen.
Ja, den är borta. Men var fanns den innan den blev stulen?
Den fanns i...
I Sankt Eugenia?
Ja, visst. Den fanns där i ett säkerhetsskåp som var inbyggt i tegel... Du vet, tegelväggarna där. Jag älskar att säga så som att folk ska tro att du hänger i katolska kyrkan där jämt. Nej, men den var ju liksom inbyggd i väggen. Så var det en glasgrej framför och så var det så här en arm där inne.
Alltså, du vet, Karolinska institutet får ju massa pisk för att de har vissa såna här medicinska prover kvar från människor från 1800-talet. Det får de inte ha av medicinetiska skäl. Men man kan ha en jävla arm i katolska kyrkan utan att någon bryr sig.
Man måste ju liksom se att ifall vetenskapen väljer att spela det där spelet, då får ni spela det spelet.
Ja.
Då måste ni också stå inför etiska konsekvenser. Ja. Men katolikerna spelar ett annat sorts spel.
De har ett annat spel, det kan man
säga. Going on for them. Men Dominic i alla fall då i pressen, han var så här, armen är borta och de snodde också skåpet. Så att vi vill gärna ha tillbaka armen, men vi vill gärna ha den här säkerhetsmonten också tillbaka. Man bara, för att den funkade så bra, den här säkerhetsmonten. Man ska ju med den jättedåliga säkerhetsmonten till.
Men det är alltså fortfarande borta.
Vad jag vet så är det så. Varför tog man den? Jag fattar ingenting.
Ja, men du vet, det finns ju samlare av alla konstiga sorter i världen alltså som vill ha konstiga
även
saker.
Även jättekonstiga människor kan bli jätterika. Det kan man ju bara säga.
Ja, visst. Och det är så intressant med den här samlarnerven som min kollega i Fritanke, högt respekterad Sven Hagströmer, som jag tycker är en fantastisk person, han samlar ju på så att säga vetenskapshistorisk litteratur, och han har ju fantastiska saker i sin samling, och det är så coolt att kunna ha en sån hobby. Han har ju ekonomiska förutsättningar också att kunna liksom ropa in så här Charles Darwins bok Origin of the Species med hans egna anteckningar i och den typen, eller brev från Einstein, handskrivna brev från Einstein. Voltaire har han också brev från. Det är så häftigt att det finns människor som har en passion för sånt och har liksom en samlarnerv, förstår du vad jag menar?
Man kan kalla det för passion, och det är det ju i förlängningen, men i grund och botten så är ju han en squirrel. Vad som bara squirrel, det är den evolutionära impulsen att bara samla nötter.
Ja, just det. Okej, jag fattar vad du menar. Men det, ja, det är ju en sån.
Det är den impulsen. Men
jag har den också.
Vad heter det? Men det säger fortfarande någonting om oss när det handlar om vilka sorts nötter vi samlar.
Ja,
och det är där som passionen kommer in, eller hur?
Ja, visst. Nu senast ropade Sven in kuvertet som Nobels testamente låg i med Nobels anteckningar på och sådär.
Ja. Vi kan ju rekommendera en film som heter Can You Ever Forgive Me, som är en jättemysig film som utspelar sig i New York och som handlar om de här samlarna som köper brev som är skrivna utav dåtidens kändisar. Den är så himla mysig.
Med hon som förfalskade.
Ja, exakt.
Ja, just det. Ja, det är ju inte så kul om man råkar ut för att man har köpt någonting som är falskt.
Nej, men nästan allt är ju det.
Nej, inte allt tror jag, men det förekommer naturligtvis.
Jag är cynisk. Nu ska vi avsluta med att klinga mina klockor. Som...
Ännu mer Benny Boy alltså.
Jag tänker ju att vi ska gifta oss igen med varandra flera gånger.
Jaha.
Du har inte sagt nej.
Till folkmusik alltså.
Vi ska avsluta med folkmusik.
Jeez, det hade jag inte tippat från dig.
Men det är ju för att vi pratar om folkmusik.
Jag förstår.
Det är samma låt. Så att när vi gifter oss igen, jag tänker att vi gifter oss var femte år.
Okej.
På olika platser också, va?
Bara jag slipper skilja mig mellan dem.
Behöver inte, nej.
Behöver man inte?
Nej, vi förnyar löften kanske det heter då.
Okej. Okay.
Men jag vill gå in till den här någon gång. Fast jag kommer bara garva då, ihjäl mig. Kalle Moreus kan vi ju ringa. Och...
Kommer du ihåg att ta av dig ytterkappan den här gången då?
Varför sa inte någon till mig att du kan inte gifta dig i kappa?
Victoria glömde att ta av sig ytterkappan när vi vigdes nämligen. Jag berättade det för lyssnarna här. Men den var väldigt fin så det skulle kunna ha varit menad att vara där.
Tack och lov, men jag hade ju en fin brudklänning under.
Jo, jag vet, jag men kappan var också väldigt fin.
Ja.
Men du glömde att ta av den, det var kul.
Ha en
i medicinhistoriska biblioteket där vi gifte oss.
Ja.
Nåväl, skål!
Ha en jättemysig söndag. Tack för att ni är med er.
Oss?
Med er.